Så vi ska läsa predikotexten tillsammans ifrån Judas brev. Det finns ju bara ett kapitel och det är verserna 20-23 som Johnny kommer att utlägga för oss idag. Så Judas brev kapitel 1, verserna 20-23. Men ni, mina älskade, ska bygga upp er själva på er allra heligaste tro och be i den heliga ande. Håll er kvar i Guds kärlek medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet ska ge er evigt liv. Mot dem som tvivlar ska ni vara barmhärtiga. Andra ska ni rädda genom att rycka dem ur elden. Och andra ska ni vara barmhärtiga mot, fast med fruktan, så att ni avskyr till och med deras kläder som är nedsmutsade av köttet. Så lyder Herrens ord. Och Johnny kommer att komma upp och predika för oss.
Är ni varma? Vi är verkligen så tacksamma och glada för att få vara inomhus och få träffas tillsammans och få höra varandra sjunga. Så njut av värmen, vänner. Vilket privilegium. Vad glada vi är för att få träffas i det här huset. Att vi verkligen har en lokal, i alla fall för några veckor och månader framöver. Oj, oj, oj. Nu är det ju alltså ungefär en månad sedan vi tittade på Judas brev senast. Och vi är i slutet av brevet. Min förhoppning är, jag tror och hoppas att vi ska kunna ta oss igenom det som återstår i två predikningar. Så vi avslutar genomgången av Judas nästa vecka, om Herren vill, med att titta på den här fantastiska lovprisningen som kommer i slutet av brevet. Och jag tror att vi verkligen längtar efter den lovprisningen. Det har varit så många svåra och sträva och tunga texter. Och idag kommer en till. Så nästa vecka kommer liksom. Då får vi andas ut i lovprisning. Men än en vecka så har vi en text till som är full med instruktion. Vers 20 och 23. Vi har alltså tidigare i brevet sett hur Jesu biologiske bror Judas. Först säger han att han hade tänkt skriva ett uppmuntrande brev om deras gemensamma frälsning. Men han fann det nödvändigt att istället skriva och mana församlingen till kamp. Till kamp för den tro som har överlämnats åt de heliga en gång för alla. Och varför? Jo, för att Judas har fått veta att vissa personer, säger han, har nästlat sig in i församlingen. Personer som säger sig vara kristna. Och som av allt att döma verkar kunna visa upp liksom delar av ett kristet liv. Men personer som inte är födda på nytt. Och dessa personer, får vi veta, är på väg att orsaka församlingens undergång. De förvränger Guds nåd och de drar bort de heliga från tron. Så det här är alltså ett brev som handlar om kamp. Och Judas ägnar större delen av brevet åt att hjälpa församlingen att se hur man ska kunna känna igen de här falska bröderna. Så kampen som sker i Judas brev är en intern kamp. Det är en kamp för församlingens överlevnad. Och förra gången tittade vi på verserna 17-19 och där noterade vi att det är en vändning i texten. Där vänder sig Judas till församlingen och han säger: "Men ni, mina älskade." Han sa så tidigare i vers 3: "Ni, mina älskade." Och sen efter vers 3 så har han talat om de falska bröderna hela tiden. De och dom. Hela tiden. Och sen så kommer han i vers 17 och så vänder det. Så säger han: "Men ni." Och jag kallade förra predikan för församlingens överlevnadsstrategi. Och då i vers 17-19 så såg vi att Judas uppmanar församlingen att komma ihåg. Att komma ihåg att det här som ni upplever just nu är ingen överraskning. Det är förutsagt av Jesu apostlar. Och det är för all del förutsagt långt innan dess också. Av Kristus själv och innan dess. Så att det är ingen överraskning att de här falska bröderna skulle dyka upp. Men nu gäller det för församlingen att vakna upp och förstå att det faktiskt pågår. Att det är en allvarlig situation som måste hanteras. Så idag ska vi titta på de två andra som jag kallar för överlevnadsstrategierna som Judas ger. Han säger dels det här i vers 20 att de ska bygga upp sig själva. Och sen säger han i vers 22 att de ska vara barmhärtiga. Så vi har två övergripande punkter om uppbyggelse och barmhärtighet. Och så ska vi titta närmare på och försöka förstå vad han uppmanar församlingen att göra. Så vi tittar på den första punkten, vers 20, som alltså låter så här. Men ni, mina älskade, ska bygga upp er själva på er allra heligaste tro och be i den helige ande. De ska bygga upp sig själva på sin allra heligaste tro. Varför är det så viktigt? Därför att den kamp som Judas talar om är en kamp som kräver urskiljning. Urskiljning. Det kräver förmågan att se och urskilja från det som är gott och rent. Skilja ut det från det som vill likna det som är gott och rent. Och för att överleva i den här kampen så behöver vi alltså vara starka i tron, säger han. Judas säger inte att vi ska vara starka i tron i meningen att vi ska tro starkt. Det är inte det han säger. Det betyder inte att vi ska ha en stark tro, att vi ska ha en stark på något sätt känsla inom oss. Nej, han menar att vi ska bygga upp oss själva genom att hålla fast vid den objektiva tron. Det vill säga vid den lära, den tro som har överlämnats en gång för alla åt de heliga. Vi ska vara starka i vår förståelse av sanningen. Det är den överlevnadsstrategi som Judas ger. Och samma uppmaning återkommer på flera ställen i Nya Testamentet. Men ett särskilt intressant sammanhang tycker jag är första Korinthierbrevet 11. Så titta gärna på det. Första Korinthierbrevet, eller förlåt, andra Korinthierbrevet 11. Där säger Paulus i den första versen. Han börjar liksom in kapitlet med att säga så här. Jag hoppas att ni kan stå ut med lite dårskap från min sida. Jag hoppas ni kan stå ut med lite dårskap från min sida. Vi kommer ju rakt in i ett sammanhang här. Han säger liksom, jag förstår att det kan kännas som att jag upprepar mig. Jag förstår att det kan kännas som att jag verkar överdrivet allvarlig. Som att det här kanske är lite jobbigt för er att höra, jag förstår. Men snälla ni, stå ut med mig lite till. Jag hoppas ni kan stå ut med lite dårskap från min sida. Bara låt mig prata en stund till, okej? Okay? Och varför? Jo, vers 2. Jag har trolovat er med en enda man, Kristus, och vill föra fram en ren jungfru till honom. Det vill säga, jag har satt er på en riktning, ni som församling. Och jag måste göra allt jag kan för att försäkra mig om att ni fortsätter på den riktningen. Men så är han, och så fortsätter han och säger men. Men jag, och han liksom berättar här vad han är orolig för. Men jag är rädd att liksom ormen med sin list förledde Eva, så kan också era sinnen förföras och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. Eller ännu mer ordagrant kanske, mot den vändas bort från den enkla, simple, att vändas bort från den enkla och rena troheten mot Kristus. Så Paulus har alltså börjat med att lägga en solid grund av sanning.
Men nu är han rädd att församlingen förleds, att den förförs, att den förs bort ifrån den enkla och rena troheten som de har haft från början. Och sen fortsätter han att förklara varför han tänker så i vers 4. För om någon kommer och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en annan ande eller ett annat evangelium än det ni tidigare har tagit emot, då accepterar ni det gärna. Han säger alltså att han är orolig att de är alldeles för toleranta. Han skulle önska att de vore mindre toleranta mot de som försöker leda dem vilse. Att om de ser varningstecken så verkar det inte som att de tar de varningstecknen på allvar. Det är precis som att de inte förstår situationens allvar. Att de tror att det är någon sorts lek. Genom att bortse från alla varningstecken och genom att tolerera synden mitt ibland dem håller de på att ledas vilse. Precis som Eva leddes vilse av ormen. De håller på att förföras. Att föras bort ifrån den enkla och rena troheten till Kristus. Så det här är en pastors hjärta, vänner. Som vi ser i Paulus här. Han säger, jag vill inte att ni ska vara naiva. Och det är inte för att jag vill att ni ska bli teologiexperter. Jag vill att ni ska hållas kvar vid den enkla och rena troheten som ni har fått ta emot. Det är som att jag vill att ni ska se vad som ligger här i vågskålen. Ni måste förstå att synd dödar församlingar. Och därför måste ni ha förmåga att känna igen den. Och ni måste ha verktyg att kämpa mot den. Oj, vänner. Vi lever ju i en tid. Vi pratar om det så mycket så att orden känns slitna. Vi lever i en tid där vi får lära oss att vi måste vara toleranta. Inte sant? Toleranta. Vi pratar om tolerans överallt och jämnt och ständigt. Tolerans. Och det här är en ironisk tolerans som vi får predikat för oss ute i samhället. Eftersom vi uppmanas av samhället att toleransen bara går åt ett håll. Eller hur? Och inte desto mindre. Så är det här, den här toleransen är en sorts värdering som kyrkan också har adopterat. Vilket jag tycker är ännu mer ironiskt. Eftersom kyrkan i 2000 år har förkunnat Guds nåd. Att vi är frälsta och vi är älskade och accepterade trots vad vi är. Att Gud älskar oss trots vårt uppror och vår syndiga natur. Han har tagit in oss i Guds familj och älskat oss mer än vi någonsin kan föreställa oss. Inte på grund av vilka vi är eller vad vi tror. Förlåt, inte på grund av vad vi tror, alltså vilka såna här politiska övertygelser vi har. Utan på grund av vad Kristus har gjort för oss. Och att vi har förenats med honom genom tron. Det, vänner, är ju all tolerans vi någonsin behöver. Det är en tolerans som är ofattbar, som förändrar hela livet. Det är en tolerans som skär igenom alla tänkbara kulturella uttryck och kännetecken. Den placerar vårt värde i hur Gud ser på oss. Inte eventuellt värde som vi tillskriver varandra. Oj, vad det knastrar och låter här. Kan du fixa knaster? Knasterfixaren. Tack. Men den här toleransen då, som vi ser ut i samhället, som är väldigt envägstoleransig, den har alltså letat sig in i kyrkan. Och det är en tolerans som påstår att alla utsagor, alla påståenden, hur bizarra de än är lika mycket värda och är värda att tas på lika mycket allvar. Det är en tolerans som gör våld på vad ett litet barn kan förstå, nämligen att sanningen är objektiv. Det är en dårskapstolerans. Jag vet inte ens hur man använder orden här. Att leva i strid med sanningen, det är ju detsamma som att leva i villfarelse, vilket är någonting som kommer att leda till fördärv. Men där är vi idag. Vi lever med en kyrka som har förlorat sin vilja att urskilja sanning från lögn och som gärna accepterar vilka bizarra påståenden som helst. Jag klarar inte av att läsa kristen press idag i Sverige för att jag känner att det dödar min själ. Det är helt bizarra, liksom, hela samtalet. Jag fattar ingenting. Hur kunde det bli så här? Och jag blir bara deprimerad när jag läser den på morgonen där. Bort med det. Jag läser något annat istället som bygger upp. Var var jag nu då? Vi har alltså hamnat i en kyrka som liknar väldigt mycket det som vi ser i Andra Korinthierbrevet 11. Det som Paulus oroar sig för. När de hör främmande läror så accepterar de accepterar det gärna. Jag läste en översättning på engelska som sa att de bär det vackert. Vilket man kan översätta texten till. De bär de främmande lärorna vackert. Det här, alltså huvudsaken är att alla är snälla och glada, verkar det som. Och i kontrast till det här föreställer jag mig Paulus i Apostlagärningarnas 20 kapitel. Han har sitt avskedstal där till äldste i Efesos. Och han berättar att han har undervisat församlingen och att han har under dag och natt har förmanat dem under tårar. För han visste att rovlyssna vargar skulle in i flocken. Och han visste att de här sakerna innebar liv eller död för församlingen. Han visste vad som stod på spel. Så, och när vi ändå är nu då i Apostlagärningarna 20, jag känner att jag gör en alldeles för lång avstickare här. Men när vi ändå är i Apostlagärningarna 20, titta i vers 32. Vad gör Paulus? Han vet alltså vad som står på spel. Han står här och ger sitt avskedstal. Och det är otroligt ödesmättat. De gråter och de omfamnar varandra. De vet att de aldrig kommer att ses igen. Ska jag ta handmicken istället? Är det för jobbigt det här? Jag tror det, va? Vi tar ett knaster till. Då står jag med den. Vers 32. Han säger så här. Nu överlämnar jag er åt Gud. Och hans nåderika ord som har makt att bygga upp er och ge er arvet bland alla som helgats. Lägg märke till här. Jag försöker komma tillbaka till Judas nu. Lägg märke till att det är Guds nåderika ord som bygger upp. Så om församlingen ska bygga upp sig själv, som vi läser i Judas brev, så är det genom Guds ord. Inga andra metoder eller tekniker eller knep eller program. Det är genom Guds ord. Genom Guds ord. Det är det som bygger upp. Hopp, där kom det. Då ser vi om det är ljud här snart så. Det är alltså genom Guds ord. Det är Guds ord som bygger upp. Det var där vi var. Men vänner, Judas talar ju inte bara om Guds ord. Även om allting förstås bygger och grundas på Guds ord. Judas talar om att församlingen ska bygga upp sig på sin allra heligaste tro. Och när vi i det här sammanhanget talar om tro, alltså när vi talar om urskiljning snarare, så blir det ju ännu tydligare att det handlar om dogmatik, att det handlar om att lära sig vad den kristna tron är för någonting, att kunna förklara vad Gud är, vad Jesus är, vad frälsning är och så vidare. Det är det Judas talar om. Det är av den anledningen som man genom hela kyrkans historia, nästan hela kyrkans historia, så har man haft två formativa praktiker i Guds församling. Den ena praktiken handlar om bibelstudier. Man har träffats och man har studerat Bibeln tillsammans. Man har predikat bibelutläggande i söndagens gudstjänster. Men parallellt med bibelstudierna och bibelkunskapen, så har man också sysslat med, alltså man har undervisat systematiskt vad den kristna tron är för någonting med hjälp av katekeser. Det vill säga man har haft en sammanfattning av vad den kristna tron är, ofta i formen av frågor och svar, som man har memorerat, som man har fått lära sig. Vi ser katekeser redan hos dopkandidaterna omedelbart i den första generationen kristna efter apostlarna, att det användes. Att man hade olika trosformuleringar som man fick lära sig. Så de här två har liksom gått parallellt och befruktat varandra genom kyrkans historia. Bibelundervisningen och den systematiska undervisningen. Och det är ju någonting som är värt för oss att ta fatt på, ta vara på. Att vi har förlorat väldigt mycket av den systematiska undervisningen. För det är precis det som Judas kallar församlingen till här. Och det säger sig själv förstås att om man är välorienterad i den kristna tron, så är man förstås bättre utrustad att avslöja alla de främmande läror som vill leda församlingen vilse. Så, jättelång första underpunkt, punkt 1.1. Det första Judas säger i den 20:e versen är att vi ska bygga upp oss själva genom att hålla fast vid Guds ord och vara starka i vår förståelse av vad den kristna tron handlar om. Nu går vi till nästa lilla rad. Han säger att vi ska be i den heliga ande. Det här innebär att när vi lär oss saker, när vi blir starkare i alla fall, i vår förståelse av vad vi tror på, så tar det inte bort vårt dagliga och vårt fullständiga beroende av Guds kraft, av Gud själv i våra liv. Guds vägledning i våra liv. Så när Judas talar om att vi ska be i den heliga ande, så handlar det inte om några särskilda tekniker eller någon särskild känsla, utan det handlar helt enkelt om att vi ber i enlighet med Guds vilja. Vi ber med ord som vi hämtar från Bibeln, från Guds eget ord. Och vi ber enligt hans vilja. Så ett regelbundet, ett hälsosamt böneliv är ett kännetecken på ett hälsosamt kristet liv. Det finns en puritan som heter Matthew Henry som sa att de som lever utan bön, just det, precis, de som lever utan bön lever utan Gud i den här världen. Han älskade att be. Oj, oj, oj. Han har skrivit en, ni vet att han har gjort en sån här kommentar på hela Bibeln. Jättebra. I början så tror man att det inte är något bra, men så börjar man läsa den och så upptäcker man, det här är guld. Men den som han skattade högst, det är hans lilla bok som heter, nu finns det en ny utgåva som heter A Way to Pray, men där har han liksom sammanfattat Bibelns olika böner, så att han har liksom gett, kondenserat massa olika böner som vi kan be med Bibeln liksom. Och han älskade den boken. Det var liksom hans viktigaste projekt, tyckte han, att lära Guds folk att be. Om du visar mig en kristen som lever med lite bön, så kan jag visa dig en kristen som är väldigt mottaglig och sårbar för falska bröders inflytande i församlingen. Men om vi lever ett liv som präglas av bön, så lever vi ett liv som är liksom ett dagligt beroende av Guds nåd, av Guds kraft, av Guds vägledning. Det är ett liv som kännetecknas av vårt behov av honom. Vilket också gör oss bättre rustade för den kamp som Judas talar om. Be i den heliga ande. Sen kommer vi till den 21:a versen. Judas fortsätter. Han säger, håll er kvar i Guds kärlek medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet ska ge er evigt liv. Håll er kvar i Guds kärlek. Vad menar han med det? Håll er kvar i Guds kärlek. Säger inte Romarbrevet 8? Det är ett långt stycke där. Säger inte Romarbrevet 8 att det finns ingenting som kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus? Jo, det gör det ju. Det är otroligt vackert och sant och bra. Vad menar Judas då? Håll er kvar i Guds kärlek. Löser inte Gud det åt oss? Alltså, När Judas säger att vi ska hålla oss kvar i Guds kärlek, så handlar det om att vi ska vara noga med att leva ett liv enligt Guds vilja. Det handlar om att vi har ett förhållningssätt där vi vill att så mycket som möjligt av våra liv ska präglas av honom. Så när man kommer i kontakt med falska bröder, och Judas har talat om att de är stora i orden, de talar vanvördigt och de talar upproriskt, det är lätt att man blir avtrubbad. Och man tycker att men det här kanske inte är så farligt. Det här kan jag stå ut med. Det här kan jag leva med. Det här är bara som han säger liksom. Men Judas säger nej, nej, nej. Håll er kvar i Guds kärlek. Håll er kvar där ni vet att era liv är en väldoft inför honom. I Johannes 15 säger Jesus i den 9:e versen. Så som Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud, blir ni kvar i min kärlek, liksom jag har hållit min fars bud och blivit kvar i hans kärlek. Att bli kvar i Kristi kärlek är alltså att hålla hans bud. Att följa honom utan att kompromissa, utan att bli det här avtrubbad av små saker. Nej, vi vill inte bli avtrubbade av små saker. Vi vill fortsätta kämpa också mot de saker som kan verka små och oskyldiga. Vi vill aldrig vänja oss vid att liksom, de finns där, utan vi vill be. Vi vill att med Guds hjälp så vill vi övervinna också de små sakerna som är framme och stör hela tiden. Vi vill hålla oss kvar i Guds kärlek. Men det verkar också, och jag får stöd av en kommentar jag läste, så nu tar jag chansen. Det verkar också som att det finns ett element av glädje här. Håll er kvar i Guds kärlek. Alltså, att hålla sig kvar i Guds kärlek handlar om att njuta av honom. Att glädjas i honom. Att förundras över storheten i hans kärlek. Ni vet att när Nehemja, han ledde arbetet av att bygga upp Israels murar efter exilen. De hade varit deporterade till Babylon i 70 år och mer än då när Nehemja kom. Och Jerusalem låg i ruiner. Och först hade vi Esra under Zerubbabel, de byggde upp templet efter mycket om och men. Här fanns profeten Haggai till exempel och öste på liksom, uppmanade folket. Kom igen, bygg upp templet. Och sen efter det så kommer Nehemja då och bygger upp murarna. Och det var ett mödosamt arbete. Det är för att folken omkring ville att de skulle misslyckas. Och det var intriger och det var ständiga hot. Och Nehemja beskriver hur de arbetade med svärdet i den ena handen och mursleven i den andra handen. Så det var liksom strid och uppbyggelse på samma gång. Och när muren äntligen var färdig efter den här kampfyllda förutsatsen, så hade de en stor fest. De gick runt på muren och så läste de, kom Esra den skriftlärde, och han läste ur Guds lag för dem. Och när folket hörde Guds lag så blev de så bedrövade, för de blev liksom avslöjade av att nej, Gud liksom läser våra liv för oss och vi blir förkrossade över synden i våra liv. Men då säger Nehemja, nej, 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 nej. Idag ska vi inte vara ledsna. Idag ska vi vara glada. Därför att glädje i Herren är vår styrka. Alltså, hör du kampmotivet här? Hela texten i Nehemja handlar om kamp. Och han säger liksom, gå inte och bli nedslagna nu. Nu firar vi lövhydd och högtid. Ge gåvor till varandra. Festa med varandra. Drick ert sötaste vin. Ät er godaste mat. Och var glada. Därför att glädje i Herren är vår styrka. Det är Nehemja 8:10. Så att vara glad i Gud är en del i församlingens överlevnadsstrategi. Alltså, vad finns det att erbjuda den som är glad i Gud? Vad finns det för frestelser? Den som är glad i Gud, vad finns det att erbjuda den som har adopterats in i Guds familj? Den som har gjorts till medarvinge av allt som tillhör Kristus. Den som fått del av Kristi liv, Kristi rättfärdighet, av hans ära och hans härlighet. Den som har hoppat sig fram emot. Vad finns det att erbjuda som är bättre? Vad finns det att erbjuda den som är lycklig över allt detta? Det är ju en person som är i närmaste osårbar. Den som har Guds glädje är mycket mindre benägen att förledas och förföras av tomma löften och främmande läror. Så Judas uppmanar församlingen att bygga upp sig själv på sin allra heligaste tro, att be i den heliga ande och hålla sig kvar i Guds kärlek. Orkar ni? Jag ser att det är varmt. Men tänk så här. Tack och lov får vi vara inne och få svettas i den här värmen. Nu ångar vi på ett tag till. Vi har ju till och med en mick för hela världen. Det är ju jätteglad, jätteroligt och mycket att vara glad för här. Okej. Han fortsätter, Judas, och säger att de ska hålla sig kvar i Guds kärlek medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet ska ge evigt liv. Här har vi alltså en fjärde underpunkt. Nämligen att vänta. Eller man skulle också kunna säga vänta ivrigt. För det finns ryms absolut här i det grekiska ordet. Att leva sitt liv i ljuset av evigheten. Att leva med ett hopp som sträcker sig framåt. Att veta att livet inte alls är meningslöst. Att det inte alls börjar med mörker och slutar med mörker, utan att det finns en tydlig riktning. Det finns ett mål, och det målet ger mening till det vi upplever här och nu. Det ger en riktning åt allt. Hoppet ger våra liv en riktning. Vänner, det är jätteviktigt. Det ger livet ett mål och ett syfte. Det ger en visshet att ingenting jag möter nu, vare sig det är änglar eller furstar, ingenting kan rubba en millimeter på den dagen då Kristus ska komma tillbaka och han ska hålla dom över allt och över alla. Och jag, min arme stackare, jag ska få ta emot större barmhärtighet än någonsin kan föreställas. Han har gjort mig till sin. Och han ska kalla mig in i sin glädje. Inte på grund av någonting som jag har gjort. Utan bara på grund av att han är så god. Och därför rubbas jag inte av tillfälliga omständigheter i mitt liv här och nu. Hela livet, vänner. Livet är en vindpust. Det är ett andetag. Ni vet ju, ni har hört psalm 103 som säger människans dagar är som gräset. Hon blomstrar som blomman på ängen. Vinden sveper över den och den är borta. Dess plats minns den inte mer. Men Herrens nåd varar från evighet till evighet över den som fruktar honom. Alla de lidanden, alla de prövningar som just nu påverkar mig så djupt. Det är en vindfläkt. Det kommer att vara ett märkligt minne i evighet. När vi lever i hoppet förlängs perspektivet och vi blir mindre mottagliga för frestelser och villfarelser. Att leva i hoppet, att leva i väntan på Jesus Kristus, vår Herre, att han i sin barmhärtighet ska ge oss evigt liv. Vänner, det är en disciplin som rustar oss för andlig kamp. När vi möts av svårigheter så gör vi det till en vana att påminna oss om det längre perspektivet. Så
Så här har vi alltså fyra aspekter av uppbyggelse som rustar oss för andlig kamp. För det första, att växa och bli starkare vid förståelse av sanningen. Främst då genom systematisk förståelse av vårt kristna tro. För det andra, att genom bönen leva i daglig förtröstan på Gud, på Guds vägledning, på hans kraft. För det tredje, att hålla oss kvar i Guds kärlek genom att leva i hans glädje, hålla fast vid hans bud, att inte bli avtrubbade eller vilseledda av synden. Och för det fjärde, att leva i ljuset av evighetens hopp. Fyra fantastiska och grundläggande uppmaningar. Och jag vill uppmuntra dig att fundera på om det finns någon av dessa fyra där du ser ett särskilt behov att växa. Eller snarare så här. Vilken av dessa fyra, i vilken av dessa fyra ser du ett särskilt behov att växa? Fundera på det. Vilken av dessa fyra är liksom din kandidat? Här vill jag växa mer. När du har funderat på det, tala med någon om det. Du kan tala med någon av oss äldste, Jonas, mig eller Johannes som sitter längst bak. Om det finns undervisning som du tycker behövs. Jag vill veta mer om hoppet, jag vill veta mer om det här eller det här. Absolut, prata med oss. Eller också, du kan tala med en broder eller syster i församlingen. Och ni kan hjälpa varandra. Du kan säga till någon som du har förtroende för, kan inte vi träffas och hjälpa varandra att be? Kan inte vi träffas och hjälpa varandra att växa i hoppet? Kämpa mot synden. Okej, bra. Det var punkt nummer ett. Punkt nummer två är inte lika lång. Ja, ni orkar. Det är bra. Verserna 22 och 23. Här ger Judas en tredje uppmaning. En tredje då överlevnadsstrategi. Det är alltså i vers 17 som den första kommer. Det handlar om att vi ska komma ihåg vad som är förutsagt. Att Gud inte är förvånad, han är inte förbryllad över att församlingen håller på att ledas vilse. Vi ska komma ihåg det. Det liksom finns där. Det är ingen överraskning. Och den andra är alltså i vers 20 och 21. Att församlingen ska bygga upp sig själv på de här fyra sätten som vi just har hört om. Och nu kommer vi till en tredje uppmaning. En tredje överlevnadsstrategi som handlar om att visa barmhärtighet. Och här finns en tydlig logik då, att vi som har fått ta emot den här obeskrivliga barmhärtigheten, vi borde rimligtvis ha mycket barmhärtighet att ge vidare till nästa. Frågan är nu, hur är vi barmhärtiga mot den som behöver? Hur älskar vi varandra bäst? Och här ger Judas ett raffinerat svar. Han ger oss tre kategorier på människor som har drabbats på olika sätt av människor, av de falska bröderna i församlingen. Så tre kategorier av människor som har drabbats på olika sätt av de falska bröderna som har splittrat församlingen. Så han skriver till en sargad församling som har upplevt det här, eller som upplever det just nu. Den första kategorin han nämner är de förvirrade. Det är de som tvivlar. Det är de personer som har blivit influerade av de falska bröderna, som säkert har blivit vänner med dem och som tycker att de falska bröderna kanske har haft flera goda poänger. Men de, samtidigt har de inte svalt allt de har sagt. De är förvirrade. De tvivlar och de har svårt att veta vad de ska tro. De här, säger Judas, de här ska ni i församlingen, ni ska vara barmhärtiga mot dem. Och det här är en tanke som återkommer i Nya Testamentet. I första Thessalonikerbrevet 5 och 14 säger Paulus, ni ska ta hand om de svaga. I andra Timoteus 3 och 6 så talar han om falska lärare som smyger sig in i hemmen och snärjer svaga kvinnor som är tyngda av synder och drivna många slags begär. Men vänner, det är inte de svaga här nu som är problemet. Vi är alla svaga på olika sätt. Vi har alla olika svagheter. Problemet är de falska lärorna. De falska bröderna som vill dra församlingen, splittra församlingen och skapa de här störningarna. Det är de här som Judas uppmanar oss att kämpa mot. Inte mot de svaga. De svaga ska vi vara barmhärtiga mot. Vi ska älska dem liksom med ett mjukt handlag. De behöver få veta sanningen klart och tydligt. De behöver ha barmhärtighet. Den andra gruppen är de som har duperats. Det är alltså en grupp som har gått längre i villfarelsen och blivit verkligen förförda. Och Judas säger om de här att vi ska rädda dem genom att rycka dem ur elden. Och man hör att det är ett betydligt mer handfast agerande. Det här är de personer som har anammat de falska brödernas tankar och som har i någon mån gjort dem till sina och börjat föra vidare dem i församlingen. Alltså de har själva blivit till splittring i församlingen. Och Judas använder återigen, som han har gjort tidigare i brevet, han använder en jättestark bild där han talar om att de på något sätt redan finns i helvetets eld. Så det handlar inte om en mjuk behandling här, utan det handlar om att alltså barmhärtigheten här tar sig i uttryck att man liksom stoppar in handen i elden, grabbar tag i den här personen och river ut honom ur elden. Det grekiska ordet att rycka, det talar om våld. Det handlar om att gripa tag i eller plundra eller attackera eller rycka bort. Det är alltså inte ett mjukt förhållningssätt, det är ett bestämt förhållningssätt. Och det handlar inte om att vi på något sätt ska acceptera, det handlar om att vi inte på något sätt ska acceptera de här tankarna som de har anammat. Men vi ska ändå urskilja att de är offer. De är inte de falska bröderna, de är offer för de falska bröderna. Och därför tar vi tag i dem och rycker bort dem. Så det är alltså tankar som inte har kommit från dem själva. Utan det är någonting de har fått till sig och gjort till sina. Och då agerar vi i en allvarlig räddningsoperation. I Amos 4:11 så använder Gud bilden av Israel som en brand. Ett sorts brinnande vedträ som Gud har ryckt ur elden. Och som fortsätter att brinna. Och på något sätt så har han ju räddat det. Men så säger han i Amos att de vände ändå inte om. Så vi vet inte när vi gör det här om vi kommer att lyckas. Men vår barmhärtighet kräver att vi rycker dem. Och vi hoppas att vi liksom kan skaka liv i dem. Och vi hoppas att de liksom, som den förlorade sonen, att de liksom kommer till sig själva. Att de vaknar upp och ser att hjälp, jag har varit alldeles galet fel ute. Så vi behöver vara barmhärtiga på två olika sätt. Mot två olika kategorier av personer i församlingen. Personer som på olika sätt har tagit intryck av de falska bröderna och orsakat sår och splittring. Okej, den tredje kategorin som Judas talar om är de som är övertygade. Här handlar barmhärtigheten snarare om att inte ha med dem att göra. Dessa personer måste ställas utanför församlingens gemenskap eftersom deras inflytande orsakar allvarlig skada på församlingen. De har anammat villfarelsen till en sådan grad att de har gjort den till sin helt och hållet, och nu har de liksom blivit villfarelsens apostlar själva. Och därför säger Judas att vi ska avsky till och med deras kläder som är nedsmutsade av köttet. Oj vänner, här har vi en mening som är full av innebörder som vi behöver säga en del om för att förstå vad han pratar om. Kläder, rent språkligt så talar han om underkläder. Så vitt jag vet så hade man inte kalsonger på sig under antiken. Man hade två klädesplagg. Man hade tunikan som var liksom underkläderna. Och så hade man manteln som man svepte om sig. Så när Jesu kläderna delades upp så var det tunikan som delades upp, eller de kastade lott om, och han korsfästes rimligen naken, spritt språngande naken. Så alla de här bilderna som vi ser är förmodligen små omskrivningar. Och det är den tunikan som Judas talar om också. Underkläderna. Och varför är det viktigt att se här att han talar om underkläderna? Jo, det är för att han talar om att den orenas av köttet. alltså här har vi en orenhet som kommer av kroppsliga funktioner. Alltså av avföring eller menstruationsblod. Judas målar en bild som är grotesk, som är äcklig. Alltså, och lägg till här nu att det här är ett judiskt sammanhang. Där de här sakerna är inte bara äckliga utan de är orena. Man ska inte ta i dem, man ska inte befatta sig med det. Man ska rena sig efter. Alltså, han säger att vi ska hata det här. Vi ska avsky det. Det är en bild som är fylld av vämjelse. Heter det så? Vämjelse. Äckel. Och varför målar han upp en sån grafisk bild att de orenar sina underkläder på det här sättet? Jo, därför att synd dödar församlingar. Igen. Det är den här kampen som han manar församlingen att vakna upp inför. Det är så här Gud ser på synden. Den är vedervärdig och vidrig och en styggelse. Och dessutom smittar den. Vi vet mycket om smitta i våra dagar. I den här genomgången av Judas brev, jag har flera gånger nämnt Jesus när han talar om till församlingarna i Uppenbarelseboken i andra och tredje kapitlet där. Och nu är det dags igen. Församlingen i Sardes i Uppenbarelseboken kapitel 3. Jesus säger att den har namn om sig att vara levande, men den är död. Och hur dog församlingen i Sardes? Jo, genom smitta. I den fjärde versen säger Jesus att du har några få i Sardes som inte har smutsat ner sina kläder. Låter det bekant? Ja, några få har inte smutsat ner sina kläder och de ska få vandra med mig i vita kläder för de är värdiga. Alltså problemet i Sardes är att nästan alla drogs med i den här villfarelsen och smutsade ner sina kläder eftersom de inte hanterade de falska bröderna så som de borde ha gjort. Och det ledde till församlingens död. Och därför gör Judas distinktioner. Alltså vår barmhärtighet tar sig olika uttryck beroende på hur stort intryck de här personerna har tagit av de falska bröderna. Det finns de som ska hanteras mjukt. Och de som ska hanteras fast. Och de som ska hanteras med fruktan. Alltså grekiskans fobi. Eftersom deras inflytande kan orsaka församlingens undergång. Och i andra sammanhang, till exempel Romarbrevet 16 och 17, så säger Paulus att du ska inte ha med dem att göra. Ha inget med dem att göra. Hur är det barmhärtigt att inte ha med dem att göra? Jo, men det har vi talat om tidigare, att ställa någon utanför. Det är ju den mest kraftfulla varningen församling kan göra. Att liksom uppmana den här personen så kraftfullt som möjligt att omvända sig. Att vända sig bort från sin synd och vända sig till Kristus innan det är för sent. Och det är också det mest barmhärtiga en församling kan göra eftersom omvändelsen ju är absolut nödvändig. Om den här personen inte omvänder sig så kan han vara på väg mot helvetet. Därför är det så viktigt att församlingen agerar så kraftfullt man kan. Hur skulle det vara om vi inte gjorde det? Hur skulle det vara om vi bara sa allt är bra, det är ingen fara? Vi klappar den här personen på huvudet och säger allt är väl hela vägen in i helvetet. Hur är det barmhärtigt? Det är inte barmhärtigt. Det är det mest kärlekslösa vi kan göra. Vi kommer ihåg Judas övergripande poäng genom hela brevet. Det här handlar om liv eller död. Och han säger vakna. Se det. Jag ska avsluta. Vänner, vi kan ju än en gång konstatera att det är ett strävt brev vi går igenom. Men det är Guds ord. Och därför är det till uppbyggelse och till vägledning och till och med till vår glädje. Även om det är jobbigt för oss så är det fortfarande värdefullt för oss att se hur Gud ser på synden. Och se hur viktigt det är för oss som församling att kämpa mot synden. Men när vi kämpar så gör vi det framför allt genom att bygga upp oss själva som församling. Genom att upptäcka mer och mer av rikedomen i glädjen i Gud. Och att upptäcka mer och mer av den fantastiska tröst det är att få leva dag efter dag i totalt beroende av honom. Därför att vi är så svaga och så ömkliga. I oss själva har vi ingenting att berömma oss av. Men genom tron på Kristus får vi del av den barmhärtighet som går bortom allt förstånd. Så om det finns någon här idag som inte vet vilken barmhärtighet det är jag pratar om. Om du fortfarande inte har förstått hur man kan vara glad i Gud, om det låter som ett sånt främmande koncept, eller hur man kan finna tröst i Kristi återkomst, så vill jag säga att du har missat en grundläggande del av vad det kristna livet handlar om. Och jag vill verkligen uppmana dig att söka honom av hela ditt hjärta. Så kom och tala med mig efter gudstjänsten eller med någon annan, med Jona eller med någon som du har förtroende för. Prata med någon i församlingen, så ska vi göra allt vi kan för att du ska hitta hem liksom. Jag stannar där. Låt oss be. O himmelske fader, den här texten har varit, det finns så mycket i den, och det finns uppmuntran och det finns sånt som gör oss allvarsamma. Och vi ber, fader, än en gång, precis som vi bad innan predikan, så ber vi än en gång att du skulle utföra ditt verk på ditt sätt genom den här texten. Att du skulle använda den här texten till uppbyggelse, till hälsa för din församling. Att du skulle hjälpa oss att ta emot texten på rätt sätt. Låt oss formas av den. Och fader, jag ber, vi ber som församling. Låt oss vara en församling som präglas av glädjen i dig. Fader, vi ber om en församling som jublar i Kristi nåd. Som jublar över att vi har fått ta emot så mycket av din godhet, av din barmhärtighet. Så att vi har mycket att ge vidare. Så att vi i glädje vill leva så som du kallar oss att leva. Fader, du kallar oss inte till ett liv av bekymmer och svår mod. Av att hålla dina lagar. Dina lagar, dina befallningar är inte tunga, fader. Det är liv och glädje. Så vi ber, fader, forma din församling så att vi kan se och glädjas. Vi ber så i Jesu Kristi namn. Amen.